Jajamän, och det där betyder ju precis som vanligt att det är ett nytt avsnitt utav Geekpodden. Och vi som sitter här idag i Geekpodden studios, det är jag, Magnus Sörensen,
Flanemma
och Peter Tyger.
Och det här är en härlig god trio. Peter är ju med återigen, vilket är jättekul. Och Florian har vi redan, han har redan debuterat för den här säsongen i säsongsdebuten, vad heter det, starten,
ja,
säsongs.
Bra val.
Premiären, så heter det. Och då gick vi in lite sommaren. Och där hade vi gjort en hel del grejer. Men Peter var inte med. Och Peter har också haft en sommar, precis som alla andra. Då är frågan, the best of sommaren enligt Peter?
Det måste vara att jag och min son har hittat diskgolf. Som frisbeegolf kan man ju säga. Med korgar. Det här var någonting som vi har stött på då i Mösseberg utanför Falköping, i Allingsås, i Nolhaga, med korgar som man kastar då med, ja, det är ju fint att komma ut. Det går att göra både med barn, min 6-åriga dotter kan ju kasta, och min mamma kan kasta ungefär lika långt, så det går att göra med hela familjen. Det är nog det roligaste vi har gjort i sommar, förutom de här semesterutflykterna med bad och fiska krabbar och allt annat sådär. Florian?
Får man fråga dig så här, Peter, då, jag som älskar golf, är det handikappanpassat det här? Det vill säga att om, säg du som kanske kastar längre än din son, står du längre bak, eller är det så att man har mer slag, eller hur funkar den premissen?
Precis, man har olika utkaststationer som man utgår ifrån då. Sen är det nog lite olika på olika ställen också. Det finns ju antingen 9 hål eller 9 korgar då, eller 18 och så. Men det gör ju att man kan precis spela allihopa där. Och det här är ju något som är väldigt snabbväxande, har jag hört. Alltså det poppar upp både här och där. Vi har ju utanför Trollhättan ett fint ställe där jag och grabben var i förra veckan. Och det är ju vatten, och det är också spännande. Även om man är lite bättre på att kasta långt sådär, så kan ju de här frisbeesarna, de hamnar på högkant och rulla lite vatt som då, särskilt om det är lite höjdskillnader. Så det råkade ju grabben ut för att det rullade ner i vattnet, och vi fick låna ett fiskespö av någon nyanlända som varit i Sverige i 3 år utan uppehållstillstånd då. Men ja, det är lite skärmen med det.
Ja, men det är fint. Discgolf är himla trevligt. Vi har haft det på jobbet i flera år och spelat ut i en park. Där flyttar vi våra korgar hela tiden och gör jättekonstiga banor och sådär. Jag har fortfarande under alla dessa år inte lärt mig att kasta rakt, men jag har kul ändå och jag vinner en hel del ändå. Så att det finns olika sätt att spela på. Man behöver inte kunna kasta rakt alltid.
Yes, och man stöter ju på mycket roligt folk där. Det är ju alla delar där. Vi stötte ju på en som var från Göteborg som åkte runt till banor här och där, och han hade ju en stor väska då med ett 50-tal diskar då för olika avstånd och förhållanden. Så det är ju en materialsport precis som de flesta andra då.
Det är precis, och det är sådär, jag träffade någon som spelade minigolf också på hög nivå, och det är också sådär, tänker man inte på vilken jävla väska de har med alla möjliga sorts bollar, klubbor och grejer för allting. Det finns en klubba och en boll för allting. På samma sätt finns det säkert en disk för allting i diskgolf. Men Florian, det finns väl även tv-serier för alla, va?
Det känns för jävligt att vi ska ta upp tv-serier när vi sitter här nu och vi är 3 filmnördar. Men vi gillar ju tv-serier väldigt lite i alla fall. Och de som är bra är jävligt bra, The Wire och så vidare. Men just anledningen att vi tar upp en tv-serie idag är ju också för att Robert in Fornängers face, va, att vi kan prata om den här nya Game of Thrones tv-serien när inte han är närvarande. Det gör ju att vi kan trycka ner den här hur mycket vi vill, och det är ganska kul. Men kommer vi göra det, Magnus?
Självklart kommer vi göra det. House of the Dragon har ju haft premiär på HBO. Första avsnittet är släppt. När det här avsnittet släpps, så har kanske 1 eller 2 till avsnitt också kommit, men då kommer inte Fredrik kunna kommentera det. Det är det som är så fruktansvärt helhet. Och du har ju faktiskt sett detta som inte brukar kolla på tv-serier.
Ja, så är det faktiskt. Jag tänkte att det är sån jävla bass nu. Man såg att jag följer så mycket tv-seriekanaler, filmkanaler och spelsidor. Och allting är ju bara om den här House of Dragons. Så jag kände, jag ska fan hänga med lite, vara up to date. Var med om snacket i fikarummet liksom. Och jag vet att mina kollegor kommer se det, vänner kommer se det och så vidare. Och ja, jag såg det och jag kände att det är okej. Alltså det är 3 plus av 5 skulle jag ändå säga. Jag tycker ändå det är ganska bra. Däremot känner jag ändå ganska snabbt att det är någonting extra behöver hända nu för att det inte ska bli kaka på kaka här. Och det var så kul för Fredrik skrev till mig det på kvällen sen när han hade sett det. Då skrev han att jag vet vilken som är din karaktär. Din favoritkaraktär. Och då skrev jag bara rakt av till han. Okej, men innan du säger det ska jag bara skriva vilka jag inte tycker om. Och de jag absolut inte tyckte om trodde han var min favoritkaraktär. Och det var väldigt skönt också där att bara sätta han på plats direkt, va. För Matt Smith då, som spelar den här galna, blonda snubben som är alldeles vild.
Diamond.
Ja, jag tycker direkt att det här överspelet tar över nästan hela första avsnittet. Han blir nästan tuntigt ond utan någon rimlig tanke på det. Det är ju där Game of Thrones mycket hade sin styrka, liksom, att man fick förståelse för grejer. Här kände jag direkt, fan, det är djupt vatten direkt alltså. Men som sagt, jag kommer ge det 2-3 avsnitt till. Det kommer jag att göra. Inte för dig Fredrik, men för Game of Thrones.
Nej, men det är ju helt klart en liten annan touch på det hela. Som du säger, de tidiga säsongerna så fick man vänta lite mer på att få de här känslan för vissa karaktärer. Men jag såg ju fram väldigt mycket mot Matt Smiths porträttering här. Jag tycker han är ascool, tycker redan i trailern att för han ser ju ut att vara en badass. Hoppas han lever upp till det. Ja, det kanske var lite mycket av han som jag gillar han ändå. Tycker var nice. Det fanns en hel del positivt i den. Jag kan hålla med. Det är en 3 av 5 än så länge. Kanske lite mer bra start på en serie i alla fall. Det ska inte vara, man ska inte rivstarta för mycket. Så nästa avsnitt och avsnittet efter kommer sätta standarden på den, tror jag.
Men så här, om man ser typ Game of Thrones första avsnittet, någonting jag känner direkt där, det är hur jävla välcastat alla är. Det är väldigt många karaktärer man direkt känner så här, fan, det här är bra. Det här kände jag inte så egentligen. Det presenterades väldigt mycket karaktärer, det var massa råd och karaktärer här och där. Men det var ingen jag kände så här, wow, bra castad liksom. Och det sögs jag in i Game of Thrones så snabbt, eller The Wire, eller Sopranos, eller whatever. Man känner direkt att allting står rätt till. Men jag hoppas jag har fel, de kanske växer på mig, och det vore ju ännu sjukare.
Så gjorde det för mig på Game of Thrones första säsong. Jag var inte imponerad av castingen, så jag tyckte att fan var, alla ser likadana ut. Alla ser totalt likadana ut. Jag visste inte vilken unge som var vilken unge, vilken pappa som var vilken pappa, vilken släkt som var vilken släkt. Ingenting hade jag aning om. Efter 4 avsnitt fick jag se om allt igen med familjeträd och grejer. Okej, då började jag fatta lite. I detta tycker jag att de ändå har varit hyfsat tydliga och inte haft inne för många familjer, så att man hänger med lite bättre. Jag gör i alla fall. Jag kan tänka mig att det funkar så för flera andra också.
Ja, jag drabbades också utav det att om man har lite avstånd emellan, att man ser avsnitten också, och så talas det om Lannister och Stannister och så släktingar hit och dit, kanske framförallt i säsong 2, så blir det också att man får fundera på, ja, men vem är de pratar om nu och vem är detta här då? Så.
Ja, men namnen är ju fantastiska. De heter ju Tainis, Danis, Rainis, Reina, Heina, Leina. Men det finns en som heter Otto, och det är så jäkla härligt.
Men kommer du ihåg alla i den här avsnittet vad de heter? Jag kommer inte ihåg någon.
Ja, men jag är lite dålig på namn så, men jag ser ju de här avsnitten 2 gånger, så jag såg igår igen och det började sätta sig lite grann. Sen kommer jag är fortfarande jättedålig på vissa namn och jag hänger inte med på vilken släkt som är vilken släkt, så där, men det kommer. Det är ju inte en lätt serie för alla att hänga med på, men det gäller namnen, och speciellt när han hittar på sådana snarlika namn. Härligt, det var en liten update på den senaste tiden. Vi ska kasta oss rakt in i veckans avsnitt.
Som ni har väntat, som ni har längtat, nu är det äntligen här, veckans tema.
I ett tidigare avsnitt så gav vi oss an en så oväntad och härlig grej som filmens födelse. Det var jag själv och Magnus Skogsberg som bestämde oss efter att ha sett något klipp bara så där på YouTube, att hur fasen startade allting egentligen? Det var ju de här tidiga klippen med tåget som kom mot kameran, och vi hade massa olika korta, bara sekunders långa klipp, och sen blev det att de filmade lite längre föreställningar och det fick in lite stories och sådär, och till slut så kom vi fram till ljudfilmen där vi ska ta vid idag. Jag tror att vi körde fram till 1927-1928 förra gången. Då bestämde vi oss för, ja men vad fasen hände efter det då? Det var ju där det började riktigt med storfilmer också, filmer som man faktiskt tittar på idag och tycker att fan, men det här är ju bra, och det här, och mycket som man rekommenderar och sådär. Detta är en ålder, dessutom får vi ju säga, som kallas för Hollywoods guldålder, och den är väl mellan, vad säger vi, 1927 och 1949. Mm. De nickar båda två.
Lite. Den första guldåldern.
Den första guldåldern ska tilläggas.
Just det.
Sen blir det en expandering med guldåldern som nådde nästan hela vägen fram till 70-talet. Men vi, jag tycker vi fokuserar på den första guldåldern så att vi kan fördjupa oss i den andra guldåldern vid ett senare tillfälle.
Precis, och detta var ju, detta är alltså när ljudfilmen drar igång på allvar och vi har Hollywood växer fram. Vi har ett fåtal studios som dominerar. De spelar in allting, de distribuerar allting, de har sina egna biografer och de har ett sånt monopol så det är helt sjukt. Hollywood, bara, det bara rasslar in guld. Kanske inte just guld, men därav namnet Hollywoods guldålder. Och det här är ju en ålder när det hände en del med inspelningsteknik och så där också. Det hände mycket. De lärde sig väldigt mycket på kort tid från att ljudfilmen äntrade. Och den här tekniken som kom in, har ni koll på det?
Gud, ja, det har jag. Jag som läste filmens historia nu, det här var ett stort, viktigt kapitel när The Jazz Singer från 1927 av... Han heter Alan Crossland med Al Jolson i huvudrollen, som var en jazzspelande jude som egentligen inte ville gå i skolan utan han ville bryta sig fri. Och för första gången fick vi då höra någon sjunga på liksom scen. Det var inte textat, det blev inte helt svart och så kom det upp en text, utan världen förändrades. Och grejen var att det här var... fram till egentligen när filmen kick igång det största som hade hänt Hollywood, för nu var det liksom en sån övergångsperiod att allt började förändras. Så fort de andra filmstudierna insåg att helvete, man kan göra så här, vi måste byta ut all teknik, vi måste förändra allt. Och inte minst var det ju en fullständig mardröm för skådisarna, för grejen är den, även om du ser bra ut och en bra skådis, så kanske du har en fruktansvärd röst. Ta mig själv som exempel, jag skulle aldrig kunna lyssna på den här podden, för jag klarar inte av min röst. Skulle jag då varit en skådis, så kanske man spelar in en film, jag kanske är en fantastisk mimiker och gör jätteroliga grejer, men jag har ingen röst. Och det är så kul, för just det här tar man upp i den nya Downton Abbey-filmen, Downton Abbey 2, som precis har släppts. Då ska det spelas in en film på slottet. Och de håller på att spela in en stumfilm när helt plötsligt det kommer ett telegram då till slottet att nej, stryk den här filmen. Stumfilmen är död. Men då är det någon i Downton Abbey crew där som kommer på att men vadå, varför kan inte vi spela in ljud? Så skickar de ner en tekniker från London. Så pratar de upp det här om the Jazz Singer och hur den förändrar allting. Och så börjar man göra en ljudfilm på Downton Abbey. Och så man liksom, man hänger med även i filmbranschen. Så man gör en film i filmen. Så vill man ta del av historien liksom på film här och nu lite modernt, så finns det massa sätt att göra det på. Men det är ju som du säger, Magnus, den stora förändringen var då från stumfilm till ljudfilm.
Yes, och jag kommer också tänka på, jag har kommit över en tidning här, Filmjournalen, som ju var den största filmtidningen i Sverige under perioden här. Och där gick det ju debattartiklar och man debatterade. Och som alltid när det kommer någonting nytt så är man ju lite rädd för förändringarna. Bland så skrevs det ju då att från Råsunda ryktas nu också att man är i full gång med förberedelserna för en ljudinspelning av Värmlänningarna. Vi skapar det nya företaget, hoppas den största tänkbara olycka och önskar av fullaste hjärta att den svenska filmen fortsätter i de gamla spåren, obekymrad om vad man har för sig i dollarlandet. Låt den svenska filmen bli den sista som slår av på de konstnärliga kraven. Och en annan artikel också då att ljuden strejkade där då. Vid premiären på Mary Pickfords Koketten strejkade plötsligt apparaterna i New York. Vid Chevalier-premiären i Paris miste charmören med ens rösten. Och vid genrepet på Rialtos jazzsångare igår i Stockholm kommer Al Jolson och en kantor två gånger i otakt med sina egna röster. Därtill kom att ljudfilmernas damer i regel talar i bas, att alla talar med fötterna och att ljudet i regel har en metallisk eller suddig klang. Och tar man ett sånt land som Japan till exempel, så fanns det ju yrken där vad säger man, skådespelare då improviserade när det sändes filmer på biograferna. Så stod de ju och ropade ut vad man talade om i stumfilmerna och hittade på handling och sånt där. Och sånt försvann ju helt, de här yrkena. De som satt och spelade piano och sånt till filmerna, det förändrades ju också. Så det var ju många yrken som försvann också där då.
Det är ju klart att det kommer folk som ställer sig emot utveckling så här. Men de där yrkena som försvann, det som du säger, det känner jag att jag inte visste att jag saknade då. Det har ju varit ascoolt att se på filmer när någon står och ropar ut en story. Och det är kanske olika för varje gång. Någon med riktigt jävla bra fantasi står där och berättar, ja, nu händer det här och det här, han säger så här till henne, och spelar lite på piano.
Alltså, porrfilm var ju väldigt stort på 70-talet. Att ha ett liveband med trummor, piano, blues, alltså man drar lite i trumpeter, lite sådana grejer.
Det hade varit... Du drar lite i
trumpeter. Jag tänkte, om någon är vaken där så förstod jag vad jag sa. Ja, ja, ja. Nej, men jag tänkte, det hade varit coolt med en porrfilm med livemusik samtidigt. Liksom. Det känns som att man hade fått sitt gött skratt.
Ja, nej, grymt. Nej, men det var ju som sagt en tid när inte bara ljudet slog igenom, utan det blev bättre verktyg såklart, för de fick ju bättre inspelningsutrustning, de fick ju bättre kameror, ljusen, ljusriggar, allting. Det blev mer komplexa stories, det blev längre filmer. De experimenterade med klippningar, de experimenterade med vinklar, väldigt mycket sånt där. Och vi fick ju äntligen skådisar då, som verkligen fick bära upp filmer. Det är lite roligt med att till själva mot idag, det kan vi ju dölja en hel del med effekter. Många filmer idag rider ju på coola actionscener eller coola allt sånt där. Och det fanns ju inget sånt där, utan det var det ju verkligen, du ska bära den här filmen på dina axlar. Det är dig vi tittar på, det är dig vi följer hela tiden. En liten intressant tanke.
Absolut. Och det är ju härifrån vi har några av de största stjärnorna som liksom lever fortfarande idag, 90 år efter att de började göra filmer. Jag tänker på Humphrey Bogart, Charlie Chaplin, Ingrid Bergman, Greta Garbo, John Wayne, för att nämna några. Förra sommaren var jag till exempel i Bengtsfors och trampade dressa in och turistade och hamnade på en restaurang där det fanns Bengtsfors tidning från 1928 tapetserat på toaletten. Och där ser man Charlie Chaplins levnadshistoria redan från den tiden. En intressant tanke just när man funderar på utav dagens stjärnor. Har ni funderat på, kommer det vara någon som tapetserar väggarna 100 år efter att de har gjort filmerna i Bengtsfors till exempel? Känner ni spontant att vi har någon av de eller nu verksamma stjärnorna? Har ni tänkt på det?
Ja, många gånger faktiskt. Det är kul. Tarantino sa precis en rolig grej gällande just det. Han sa att den sista nu levande old school skådespelaren som finns där ute är Brad Pitt. Han är liksom det som Robert Redford en gång var. Den klassiska gentlemannen av gamla Hollywoodskolan. Sen är inte Brad Pitt kanske den så här, vad är det för historia man ska ha Brad Pitt för? Den tycker jag är lite så här oklar. Varför ska man liksom hylla han? Vad gör att han sticker ut förutom att vara en bra skådis? Och då kommer jag liksom inte fram till varför han skulle vara på en restaurang i Bengtsfors som Charlie Chaplin. Däremot, mina idoler, alltså typ så här Stallone och Schwarzenegger, eftersom att de är så extremt unika i hur de var som karaktärer och typ hur Arnold, hur stor han var, hur han förändrade Hollywood med liksom sin träning och allt det här. Jag tror mer att det blir mer så här, att man kanske fångar episka karaktärer av dem. Jag kunde tänka mig att det är en bild från Arnold på Terminator eller någon. Men någon boxningshall kommer ju till definitivt ha någon cool bild på Rocky. Alltså mer sådana grejer kommer det nog vara än kanske en skådis och hans verk, tror jag.
Ligger nog någonting i det. Och också, ja, om filmerna lever kvar och man kollar på dem fortfarande. Jag tänker som till exempel Star Wars, Harrison Ford, de filmerna kommer man ju säkert se fortfarande lång tid framöver, de första Star Wars-filmerna. Och också då med att han var med i Indiana Jones-filmerna. Så Harrison Ford är en sån som jag tänker kanske kommer finnas kvar. Utav regissörer kanske Steven Spielberg, att hans filmer då med Schindler's List och Jurassic Park och de här kanske lever kvar då.
Jag tänker så här, innan vi började ens att spela in eller började ens och ens vi bestämde oss för det här avsnittet, så vad hade ni egentligen för relation med guldåldern innan? Är den ny för er nu? Har ni någon förkärlek till den innan, eller har ni i alla fall doppat tårna på något sätt i den innan?
Jag har ju en mor som älskar film, va? Och min mors far, Michael, min morfar alltså, var ju en riktig jäkla filmnörd. Så hela min uppväxt var ju liksom King Kong, Trollkarl från Oz. Jag har säkert sett de filmerna hundratals gånger var. Det har liksom, de har präglat mig fullständigt. Så att de filmerna har jag en extremt stark relation till. Jag kan liksom komma ihåg varenda scen i dem, och varje gång jag ser dem blir jag impad, och jag har liksom sett dem på äldre dagar. Jag tycker fortfarande det liksom är 5 av 5 filmer. Det är unika grejer, och just Trollkarlen från Oz är ju, i och med att jag kommer ihåg första gången man kollade på den och man tänkte att den är svartvit likt King Kong liksom, inga konstigheter. Men när färgen sen kickar in, det var en sån jävla kontrast, och just den här äckliga häxan som jag var så rädd för som barn, som jag nu också förstått då, tror ni inte, Margaret Hamilton, att hon blev i princip helt bortklippt från Trollkarlen från Oz, för att de sa det, vi kan inte visa den här häxan, hon är för ond och hon är för läskig. Men det som är så fint med den här filmen då, att Judy Garland då, som spelar lille Dorothy, hon tyckte hon var så snäll, Hamilton, för hon var så himla mysig och varm offset, så hon kunde liksom inte vara arg för henne under inspelningen. Vilket ju är kontrastmässigt då, att de ska kapa henne scener för hon ser så ond och läskig ut. Men den lilla flickan som är med i filmen tycker inte hon är läskig alls. Mm. Så det blir lite skumt där. Och de här röda skorna som hon hade, som är på ett museum nu i USA, de värderas ju till någonstans mellan 3 och 5 miljoner dollar, de röda skorna. Så att det här är ju en annan typ av film liksom. Det här är ju liksom Disney innan liksom Disney, klart att Disney fanns och så, men det här är någonstans den ultimata barnfilmen tycker jag. Och den är en sån film som, den får med väldigt mycket av det goda och det onda, men också mycket förståelse. Den har väldigt så här, karaktärer som är lite, alltså annorlunda karaktärer, men som har flera typer av, inte personligheter kanske man ska säga, men de har flera olika typer av drag som man verkligen kan förstå, liksom ha förståelse för. Och inte minst den här Somewhere Over the Rainbow, som fortfarande än idag anses vara världens bästa filmlåt. Och det är liksom, filmen kom 39. Mm. Så det säger ju någonting. Och just det här med King Kong också, Empire State Building. Alltså, det är det jag tycker USA har gjort så jävla bra med film. Alltså, när man besöker New York och man ser Empire State Building, då känner man sig också delaktig i att, vad fan, där klättrade King Kong en gång i tiden. Klart som fan inte gjorde det, men jag såg det på film som barn hur många gånger som helst. Så det blir Empire State Building ännu mer attraktiv för mig som turist. Mm. Bara för filmmediet har lurat mig att tro att King Kong klättrar där en gång. Mm. Så att det de här filmerna gör består ju väldigt, väldigt mycket. Hur känner du själv, Magnus? Är du en 30-talsmänniska?
Nej, jag är ju inte det. Jag sa till Peter där innan att shit, när man kollar så här, ja, det är många av de här filmerna som man vill se, alltid velat se, alltid haft liggandes i en hög, fortfarande ligger en hög, att de här ska jag se någon gång, och den här vore roligt att se, och den här borde man se. Men det har liksom väldigt sällan blivit av, men jag är väldigt glad att jag kastade mig in på det lite nu, för att nu fick man ju ändå bekräftat att många av de här filmerna faktiskt håller en fruktansvärd hög nivå. Jag har precis som du sett Trollkarlen från Oz en hel del, man har sett King Kong. Ja, det var väl det. Resten var vill se högen sådär, men man har alltid haft ett intresse av det, ett sug i alla fall. Men det är ju det här, komma till skott som har allting annat. Däremot vet jag att Peter har varit nere i det träsket ett tag.
Ja, men det stämmer. Jag drogs nog in i det för 25 år sedan under min tonårstid. Jag kommer ihåg att SVT körde Hitchcock 100 år, lite av hans filmer. Och TV1000 körde också då något av hans bästa där. Där man fastnade lite för de här Hitchcock-filmerna. Då. Stämningen, spänningen i det. Och också, jag gillar ju att variera mig mellan filmer, alltså att man kan se en toppmodern actionfilm kanske en dag, och sen nästa film så vill man köra en från 40-talet som, det blir lite som en tidsresa, att man åker tillbaka i tiden för att få se då frisyrerna, kläderna, bostäderna och allting det här, va. Och jag tycker på den tiden så är det också mycket, alltså det är mycket en genomtänkt dialog och så. Även om de största då filmstudierna, de släppte ju en film varje vecka under flera års tid, så är det ändå välgjorda grejer och klart lysande stjärnor också. Så Hitchcock-filmerna fick mig intresserad av det från början, och sen film noir-filmerna då. Inför den här podden också nu, så har man ju fått tillfälle att kolla lite på de filmer som man har tänkt att ja, men den där skulle jag vilja se någon gång, men det har inte riktigt blivit av. Till exempel då Fel man utav Hitchcock har jag fått se, och Skuggor det förflutna som jag också velat se, sådär. Kapten Blod då, äventyrsfilmerna och lite annat. Jag har också insett att Alec Guinness, som för de flesta är kända från Star Wars såklart då, som Ben Kenobi, han dyker ju upp redan på 40-talet i bra filmer, i Great Expectations och Sju hattingar. Och sen är han med alltså under 50 års tid i några av de största filmerna. Alltså Bron över floden Kwai på 50-talet, Lawrence of the Arabia 60-talet, Dr. Zhivago, och sen så kommer ju då Star Wars på 70 och början av 80-talet. Då. Så man hittar nya delar när man gräver sig ner i de här vad säger man, rabbit holesen ständigt då, va?
Alltså jag kan också tycka att det är så intressant att vi pratar om storfilmer, hur allting kickar igång och hur det här blir en guldålder i världen när egentligen resten av världen går åt skogen fullständigt slutet av 20-talet. För 29 kommer ju den stora börskraschen. Allt går åt helvete. Men lyckligtvis, och det ska jag också säga, att det är verkligen lyckligtvis i och med den här ljudfilmen, så var ju alla filmbolag så otroligt snabba på att skaffa ny teknik och ställa om i rätt tid. För det kanske inte hade varit möjligt att göra det om man inte hade gjort det innan kraschen. Och många kallar ju det 20s för the swinging 20s, för det var den glada tiden, folk dansade, folk hade kul. Fast det var alkoholförbud så var det en väldigt glad tid för mänskligheten, är det sagt. Och efter 29 när allting gick åt skogen, folk hade ju inga pengar längre. Men det som var så fint då, jag var nämligen i filmdagarna nu i Sundsvall i helgen, och så pratade regissören Talek Saleh, som har gjort bland annat Nile Hilton Incident och har en film på gång nu som heter Boy from Heaven, en otroligt duktig regissör. Han sa en intressant grej där, att film för mig har ju liksom alltid handlat om fattigmannens resa, som han kallar det för, att det är ett otroligt billigt sätt att komma iväg från verkligheten. Det är en väldigt billigt sätt för att få 2 timmar av att vara någon helt annanstans och vara med om någonting du aldrig annars skulle vara med om. Och han tycker det är ju givetvis sanningen idag också. Och jag menar, för 150 spänn som en biofilm kostar idag, och nu är det ju dyrare än någonsin, och det har aldrig varit så mycket debatt om biopriser och allt det här. Men det är ju fortfarande så att filmer kostar ju från 100 miljoner upp till 1 miljard. Alltså filmer är extremt dyra grejer. Och det är ju så här under 30-talet också. Nästan alla de här filmerna var enormt dyra. Men det var inte jättedyrt att gå på bio. Så det var liksom bion som var människors räddning under 30-talet. Och under det här dystra kriget med andra världskriget och grejer. Och filmen blev liksom människors räddning. Och har egentligen alltid varit det också. Så därför tycker jag också någonstans Hollywoods guldålder också belyser hur viktig filmen som medie är. Och hur mycket den betyder för oss människor.
Ja, och de här filmerna, eller vi pratade om hur mycket det kostar att gå på film då. Och det var ju en nickel, så kunde man gå en hel dag och få filmstudiosarna, de största. De hade ju också sina egna biografer där de körde både storfilmer och sen så körde de ju kortfilmer. Och de drog ju in, eller det kom ju igång också Disney-filmer under den här tiden, va? Tecknade filmer i längre och större avsnitt då, va? Där man kunde få en hel dag då med popcorn och så. Så medelamerikanen till exempel gick ju flera gånger varje vecka på film för att komma undan då kanske den dystra verkligheten med, precis som Florian var inne då, depression, världskrig och så vidare. Och det är också intressant att det visar ju sig på filmerna också, de här att, som film noir-filmerna till exempel, att det är ju män, vissa då trasiga män som figurerar. Man är rädd för kvinnans frigörelse eftersom hon, allt eftersom männen är mer och mer ute och strider, så bör man jobba och bli självständig och få egen lön. istället. Va? Så det är intressant att se filmerna och också utvecklingen såklart då, ifrån det att man börjar med att gå över från stumfilmerna med trevande försök då med ljudfilmer och dialogfilmer, där man fortfarande under 30-talet i stort har kvar de här stora gesterna och tydliga sakerna då, med att man går över mer och mer då på dialogen där den får ta plats. Och i slutet av den här tiden då, mot slutet av 40-talet, så är det ju stor skillnad mot när den började då vid 20-talet.
Ja, precis. Och vi kommer in på pengar där också. Och pengar är en intressant när vi snackar över Hollywoods guldålder i och med namnet såklart. Vi nämnde förut att det var ett par studios som var de här stora studioserna som gjorde filmerna, som distribuerade dem, som hade dem på sina egna biografer. De var väl fem större och tre mindre, så de var 8 stycken stora. Och 1939 tror jag det var, så hade de 96% av all... av marknaden. Så, och då blev det den här lilla stämningen, eller vad det var, United States versus Paramount tror jag den heter, något sånt. Och då fick de inte längre sälja sådana här blockpaket där man vill ha det här, så måste du köpa de här filmerna också för att minska ner på det. Och där, fram tills dess, så var det väl en jävla industri. De plockar ju allting.
Och även stjärnorna var ju anställda under kontrakt fram till slutet av 40-talet. Där man ofta skrev långa kontrakt med sina stjärnor på kanske 7-10 år. MGM var ju experter på det här. De hade ju slogan då, more stars than there are in heaven. Där de största då, stjärnorna var, och kanske då fick tillåtelse att göra någon film på någon annan filmstudio per år eller så. Men det var ju också att lönerna i början var ju inte jättestora för filmarbetare, och vi har ju också att förhållandena för dem var inte jättebra. Jag vet Boris Karloff som spelade Dracula, han fick ju gå upp mitt i natten för att sätta sig i sminket, och sen så filmade man och sov han en stund och sen så upp igen då. Och han var ju drivande genom att starta fackföreningar då för filmskapare och så då, va. Jag vet det, man använde ju asbest till exempel som snöflingor i Trollkarlen från Ost och, så det var ett slit för de här som jobbade också då, va.
Och då ska vi lägga till också att det här är ju en tid innan tvn var med i hemmen, alltså när hade den egentligen sin genomslag? Måste väl varit, ja precis, efter andra världskriget, ett par år till därefter, och sen bara exploderade det väl. Och innan
VM 58 såldes det väl mycket tv-apparater, tror jag, i Sverige i alla fall då.
Ja, precis. Jag har kast koll på hur, det är säkert olika runt om i världen också. Så. Men i USA har jag för mig att det var slutet på 50, så blev det ju riktigt ordentligt, och sen bara exploderade det såklart. Och det är också en grej som inte störde pengaflödet under Hollywoods guldålder. Vi ska nämna också, Peter, du nämnde väl MGM där. Vi har inte nämnt de andra bolagen, det kan vara kul att veta vilka det var som var aktiva under den här perioden. MGM, Paramount, Fox, Warner Bros, RKO, Universal Columbia och United Artists är de som, eller var de som var de stora då, och flera där känner ni igen även idag.
Ja, så är det ju. Det är ju liksom logger vi ser när vi kollar på filmer idag på bio som lever kvar. Och det är ju ändå jävligt imponerande, tycker jag. Jag som ändå är en sån här, jag tyckte Peter sa det väldigt bra förut, det här med att det finns en jävla bra anledning att kolla på film, och det är ju tidsdokumenten. Alltså, man ser hur folk har det, man ser hur folk ser ut, man ser kläder. Det är ju det jag har börjat locka in min tjej på nu, i och med att hon vägrade se en film innan år 2000 när vi blev ihop. Men nu, du vet, man har börjat med 90, 80, 70, och du vet, hon som älskar mode och kläder, hon är ju helt fascinerad av de här äldre filmerna, så hon sitter ju bara och ler av det här. Så man har ju en infallsvinkel i allting. Och jag tycker det är jättekul att de här bolagen är kvar, även om så här... Det är klart som fan, det har suttit skurkar där och massa äckliga Harvey Weinstein-jävlar och måtten och rutten i helvetet. Alltså. Men sen är det ju ändå jävligt, alltså de har gjort så mycket fint också, de har skapat så mycket bra, och det tycker jag vi ska ta med oss.
Och jag tycker ju absolut att man ska se originalen, även om det görs nyinspelningar, så oftast kan de inte leva upp till originalen, tyvärr då. Jag tänker på en sån film som jag har älskat sedan ja, sedan barnsben höll jag på att säga, men Hitchcocks första film i Hollywood, Rebecca från 1940 till exempel, där originalet är vansinnigt bra. Det handlar ju om den här unga tjejen som kommer, det är lite som Downton Abbey då, att man kommer till ett gods, en fattig flicka kommer till ett gods där det finns en kultur och förväntningar på hur någonting ska vara. Och också det finns det här som alltid i Hitchcocks filmer då, mordmysteriet där det lever kvar då, en, ja, crime historien. Men, och det jag ska komma till, det var det att jag såg ju Netflix-varianten utav denna då, som kom för 2 år sedan ungefär, där man ju, där det är en helt annan stil tyvärr. Tyvärr tycker jag att Netflix håller på att fördumma sin publik lite. När man ser filmer från 30- och 40-talet, hur människorna såg ut då, alltså slitna tänder, rynke, allt det där. Och nu då så ser man då deras filmatiseringar där äldre folk har perfekta vita tänder och är lyfta och så vidare. Och kanske då går i kläder som är hippa nu för tiden, men inte skulle vara på den tiden då. Så jag tycker man ska gå tillbaka till originalen, men man ska ju välja ut då såklart historier som man tycker verkar intressanta ifrån början då.
Ja, det här med original och Hollywood sedan. Kopieringar av sig själva blir intressant. Det kommer vi återkomma till lite sen. Jag tänkte att en tanke var, vad var det egentligen för genres på filmer under den här perioden som dominerade? Idag har vi ju, det går ju upp och ner idag såklart, men det finns ju allt idag. Men på den tiden, vad var det som dominerade?
Musikaler, gangsterfilmer. Alltså det var en tid då vi skulle vara glada. Det var väldigt viktigt. Det fanns ju också egentligen under hela den här tiden väldigt tydliga liksom lagar. Jag får inte, till och med presidenten skrev under den på vad som fick vara okej och vad som inte fick vara okej. Och det var i början av 30-talet där det skrevs på någon reform typ som gjorde att det fick inte vara tillräckligt mycket våld, det fick inte vara så mycket naket, det fick inte vara våldtäkter, bla 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 bla. Ändå var det en tid fylld av väldigt mycket maffiafilmer, bland annat Scarface, lite sådana Little Caesar. Men de är, om man jämför med Scarface 82 till exempel, Brian De Palmas, så är det en jäkla skillnad i våld och inte våld. Och kollar du på andra så här klassiska filmer, det är väldigt sällan du ser någonting hemskt. Även om det kanske kan upplevas lite läskigt och så är det någonting som inte skulle förarga. Förutom på det sättet att det är ju givetvis ja, helt åt helvete om man kollar på det rasistiska planet. Alltså i Vilda Västern-filmer, det är nästan alltid en ren, fräsch, vit cowboy. Och mexikaner är alltid smutsiga och lortiga. Alltså du vet, det, sånt där är det ju. Och det är ju jätteproblematiskt på alla sätt och vis. Men det var ju den tiden också, om man säger det så. Mm. Och det problematiserar man ju ständigt i historien. Och det är ju samma i den första filmen som sägs vara, jag hoppas du, Magnus, tog upp det, men det är Nationens födelse från 1915.
Mm, absolut.
Där alla svarta personer i den filmen, det är ju egentligen vita skådespelare som bara är målade. Så det var ju länge ett problem som Hollywood alltid haft, och fortfarande har vi de här problemen. Vi har ju Oscar So White för bara 6-7 år sedan som liksom hakat på det här. Men ja, de går åt rätt håll och så, men om vi kommer tillbaka till din fråga, så det är ju musikalernas tid, det är komedins tid, det är gangstertiden, det är episka storfilmer om episka berättelser. Jag får ju också nämna den filmen som jag någonstans också alltid haft hängandes över mig hela min uppväxt, men varit för lat för att se. Men nu har jag äntligen sett den till min kära mors glada glada uppläxning av livet. Jag och min bror fick ett vad av mamma. Om vi läste Borta med vinden innan vi hade fyllt 18 fick vi 1000 spänn. Ingen av oss klarade det. Hon höjde det till 20, vi klarade inte. Hon höjde till 25, vi klarade inte. Hon
25 vad?
25 år gammal. Ja, hon fick 1000 spänn alltså, vi bara läste, okay. Den jävla Borta med vinden. Aj, men. Ja, nej, nej. Nej, då hade jag läst bort. Då hade jag kanske läst Borta med vinden. Sen sa hon en sista gång då, innan ni fyllt 30, läs den bara. Det är 1000 spänn. Jag läste 50 sidor, brorsan när han öppnat den tegelstenen. Och alltså, det är klart, den boken var bra och så, men jag orkade inte ta mig igenom den. Idag hade jag nog fan gjort det, för idag är jag lite mer kunskapshungrig än vad jag var förr i tiden. Men nu tog jag mig an filmen i alla fall. Och i och med att jag heter O'Hara efternamn och huvudrollen i Bortom vinden heter O'Hara, så är liksom den här filmen väldigt, väldigt viktig för mamma. Och nu när jag har sett den så förstår jag varför. Alltså det här är ju helt åt helvete bra Bortom vinden. Rhett Butler som spelas av Clark Gable, han är ju sexigheten själv. Och just den här kärlekshistorien mellan de två, det är ju nog fortfarande till dags dato den mest komplicerade och invecklade kärlekshistorien jag har sett på film någonsin. I och med att de här två karaktärerna går igenom så många olika perioder, inte minst Scarlett O'Hara som är den här bortskämda södertjejen liksom, som fullt med slavar och lever i en typ av drömvärld när kriget kommer in. Och det blir också ett sånt jävla dokument av hur södern hade det under inbördeskriget. När liksom de soldaterna från norr kommer in och tar över. Och, alltså hela den här jävla Bortom vinden, det är 3 timmar av episk filmhistoria. Alltså, det är bland det bästa jag sett. Alltså, det finns en anledning att den är så otroligt hyllad. Men den kommer ju även så här, drar du igång den idag på är det HBO Max eller vad det är som har den, då kommer ju ändå varningstexten direkt så här, det här är en film av sin tid och det kan anses vara stötande att se den idag. Och jag menar, en av de första grejerna som vi ser då när människorna ska in och äta, då är det en svart unge som hänger i en klocka som agerar typ klocka. 2 stycken till och med som hänger i en klocka för att liksom få in alla. Och det är ju helt bizarrt när man tänker på det liksom. Men det såg ju också ut så på den tiden, det ska man ju inte glömma.
Men så, det är kul. Du såg den nyss alltså. Jag såg den också precis. Jag valde den också. Den har legat min hög jättelänge. Och som du säger, med de här 2 ungarna där. Men satan, vad snyggt det är. Vilka jävla foto den här filmen har. Jag satt och bara sa, fan vad snyggt. Fotot och jag älskar ju dialogerna i den här filmen. Jag älskar ju, som du säger, Clark Gable och Vivien Leigh i grymma. Jag bara säger att vi helt plötsligt kastar oss nu in på en av de här filmerna som vi har valt att fokusera på då, utan att vi tänkte på det, i och med att båda vi har gjort det och även Peter har ju sett den.
Absolut. Och jag vill nämna också Hattie McDaniel som spelar om mamma i den här husbetjänten, är ju också den som får eller är ju den första afroamerikan som får ta emot en Oscar. Clark Gable sägs ju ha varit personlig vän med henne och kommit när hon hade barbecues och så vidare hem till henne och ville ju då protestera emot Oscarsutdelningen när inte Hattie fick vara med och ta emot Oscarn bland de andra på den stora scenen, utan hon fick ta emot den vid sidan av lite sådär. Så det visar ju också tiden här. Men sen är det ju också det som Florian var inne på då, naiviteten hos unga pojkar inför krig. Det återkommer ju i flera filmer. Det är ju också i Västfronten inte ett nytt där man liksom där man kastar upp hatten i luften att nu äntligen blir det krig här. Det är ju första världskriget det handlar om. Vi har Patrioten, Mel Gibsons film om frihetskriget, likadant där, när man hurrar att äntligen ska vi få strida här nu då, va? Och sen så kommer ju då krigets hemskhet det här. Det jag inte riktigt gillar med Gone with the Wind, det är väl lite hur man då framhäver att slavarna, de verkar ju ha det ganska bra på fälten, sjunger där och verkar inte alls så plågade som man kanske kan tänka sig att det skulle vara då, va? Men absolut en bra film. Tänkte ni på våldtäktsscenen också i den? Den är ju mycket märklig. Vilket ju kanske också tyder på att det var ju 4 olika regissörer inblandade i den här filmen och vissa fick gå i förtid och sådär. Men våldtäktsscenen, då är det ju att Rhett Butler, han släpar ju upp skalet då, för trappan där, va? Och det är väldigt tyst. Man förstår mer eller mindre då att det är en våldtäkt. Och dagen efter så kommer han ju in skamsen. Men hon är jätteglad då. Jag vet inte riktigt om det handlar om att hon, nu på något sätt så har hon vunnit över honom för att han har gjort bort sig eller vad det är. Men mycket märkligt.
Frågan är om den scenen hade gått igenom om inte den efterscenen när hon låg i sängen lycklig hade existerat, i och med att det var den tiden med alla de här förbuden som fanns på film.
Ja, just det. Så kan det vara. Hayes-koderna som vi pratade om då, där, vilket ju också gjorde att man gjorde om en sån bok som Agatha Christie's då, And then there were none, som han filmatiserade, där mördaren ju i originalfilmen och i senare versioner såklart kommer undan, men på den här tiden så fick man ju inte komma undan med mord, utan där gör man om slutet och där man tar fast mördaren till exempel då.
Kul att du nämnde Hattie McDaniel. Jag tyckte att hon var fan bäst i hela filmen, tjänstedamen till O'Hara. Grym, och som du säger, hon vann en Oscar. Den här filmen var ju nominerad för 18 Oscars och vann 8. Den var väl nästan alla de stora, det var väl en där missade. Var det Clark Gable som inte fick en kanske? Mm. Tror det var så. Sen är det kul också, du sa det här med att det var 4 olika regissörer. Det var ju väldigt vanligt på den här tiden att producenten styrde skiten och avskedade regissörer på löpande band allt eftersom filmen gick och sådär. Så att det var inte ovanligt på den här tiden att det inte riktigt var en regissörsstil, utan att de avlöste varandra. Det kunde vara en hel del.
Ja, så är det ju verkligen. Och sen, nu har vi alltså, som du tog Hattie i Scarlett och Rhett, alltså det är ju 3 superstarka karaktärer i den här filmen. Men vi har också den mannen som Scarlett alltid kär i, som man tycker är så fruktansvärt tråkig. Jag har glömt namnet på han, men den blonde, också en hunk egentligen. Men han är så otroligt karaktärslös som person. Han är så trött och tråkig, medan Rhett Butler är liksom varje scen med han oftast sprudlar ju bara lycka. Det är ju, han är ju som en sexmaskin som bara går in och bara dominerar hela rummet. Det gillar jag väldigt mycket. Sen är det också så,
men tror du det är medvetet eller? För det lyfter ju verkligen Rhett Butler.
Ja, så är det ju. Sen kan det också vara så att, alltså, Clark Gable var ju en av de stora Hollywood-skådisarna, och allt han är med i, han tar ju upp en plats. Han har ju en aura som vissa skådisar bara har. Alltså, de tar över rummet.
Exakt, och det var ju viktigt på den tiden. Men jag menar, han lyfter ju ytterligare ett steg i och med att det blir en sån platt gubbe som är på andra sidan.
Ja, så är det ju. Det är ju fördelaktigt för han också, men den unga Scarlett ser tyvärr inte det under filmen. Men, och då måste vi ändå komma in på det bara som är det viktigaste. Vi pratar om att Somewhere Over the Rainbow anses av, egentligen, sådana här listor kommer ju varje år från amerikanska filminstitut och British filminstitut och bla bla bla. Och vi sa att Somewhere Over the Rainbow är ju nummer 1 som kändaste filmlåten någonsin och bästa. Och då är också faktiskt citatet från Gone with the Wind i slutet, där Scarlett då ber om en sista tjänst av Rhett Butler, och Rhett Butler egentligen bara säger "Frankly dear, I don't give a damn." Ja. Som också då har blivit utsett till världens bästa kommentar genom tiderna flest gånger på alla de här filmsidorna. Och båda de här filmerna kom ju 39 och har legat kvar sedan 39. Det är så många år sedan, men ändå har inga citat, även om det finns många bra där ute, överglänst dem sett historiskt sett.
Det är giftigt, och jag måste bara, en grej som jag märkte till när jag tittar på den här, det var ju, man får ju lite påminna om det här sättet att använda musik i filmer på den här tiden, att musiken låg ju bakgrunden även när det var vanliga dialoger, så här putslustig, lite väl högt ibland, så jag blev så här, vad fan är det som händer? De sitter på en bänk och pratar och ser en orkester i bakgrunden, var kommer den ifrån? Men alltså, i vissa scener så gör den ett gött lyft, den tillför stämningen något helt annat. Vi använder ju musiken på ett annat sätt idag. De är mer skräddarsydd för varje scen, men här var det verkligen på någon vanlig monolog eller dialogscen så.
Och det börjar ju också ofta med dramatisk musik, om det ska vara en dramatisk film där det händer mycket och så. Charlie Chaplin, om vi ska återkomma till honom, han gjorde ju musiken själv, och han spelade ju inte alla instrument själv, men han kunde ju gå för någon som satt och spelade, eller kunde spela piano och gick runt och dikterade mer eller mindre och sa, nu ska det låta så här, och nu blir det ra, 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 och så vidare. Det är ju lite ironiskt, han var ju en av dem som inte välkomnade dialogfilmen och ljudfilmen. Han ville ju hålla fast vid det han var bäst på, alltså mimiken och sånt från stumfilmerna. Så han gjorde ju inte många ljudfilmer, men han är ju ändå den som har levt kvar mycket, till skillnad emot Buster Keaton och till exempel då Harold Lloyd, som var de största under tid innan ljudfilmen slog igenom, och som inte alls klarade den här övergången. Men han gjorde ju, om man tar Gold Rush där som han gjorde först som stumfilm, så gav han ju ut den igen på 40-talet med sin egen berättarröst över den, och Han tyckte var bra med att det var ljudfilmer också, det var ju att hans musik, att han kunde lägga på den så att det lät precis som han ville. För innan dess så kunde man ju inte lita på att när den spelades upp på en biograf i Alingsås så kanske det var en helt annan musik än vad man hade tänkt att det skulle vara som pianisten körde då, va?
Två andra legender från den här tiden och lite tidigare också bland annat och lite efter faktiskt är ju Laurel and Hardy, alltså Helan och Halvan. Två gubbar som jag verkligen också är uppväxt med, speciellt filmerna Way Out West och Blockheads, där allting är ju bara korkat hela tiden. Vi har de här fina pianoslingorna, vi har det här enkla glada som är så oförärligt men någon typ av Tom och Jerry-aktig grej där de bara pucklar på varandra hela tiden, eller rättare sagt Helan då försöker komma åt Halvan men ramlar och klantar sig hela tiden. Och just det här med att det fanns liksom stora kändisar på den här tiden, så var ju de här två ju helt enorma, Helan och Halvan, under sin tid. Och jag hade ju turen att träffa Arnold som ni vet och Stallone, mina idoler, och min älskade morfar när han hyrde bil. Eller hyrde bil, han köpte nog en bil. Men han åkte runt på Irland på 50-talet. Och 53 tror jag det var. Så var min morfar på ett hotell i Irland. Och skulle gå ner och bara dricka lite whisky i baren eller något. Och vem fan sitter där i baren då? Jo, där sitter Stan Laurel. Alltså Halvan sitter där. Och min morfar tänker, det, va? Liksom, som, han är liksom, det är en av de största idolerna. Liksom. Så han sätter sig bredvid honom. Och de sitter en hel kväll och dricker whisky och pratar. Vilket är helt sjukt. Jag kan inte ens föreställa mig att göra något sånt med någon av mina liksom idoler där ute. För att det skulle inte hända idag. För att det skulle inte finnas en tom bar där Arnold råkar sitta i. Det hände liksom inte. Men grejen var ju med Helan och Halvans karriär i slutet. Alltså, den blev ju lite mer tragisk. För de åkte ju runt och stod på halvtomma scener runt om på öarna. Och fyllde inte riktigt upp skorna till liksom hur bra de hade haft under 20-talet och en bit in på 30-talet. Men det gjorde ju fortfarande väldigt, väldigt mycket för min morfar som liksom levde på det här och berättade det för min mamma och jag berättar det för er nu. Så alltså, det är jävligt fräckt faktiskt. Det är två coola killar, Helan och Halvan. Har ni någon relation till Helan och Halvan?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tror bara att jag har sett så här småklipp och utav de senare grejerna såklart över väldigt länge sedan. Det är väl ändå någon sorts film eller humor som har försvunnit helt. Så att det är inte alls mycket faktiskt. Peter kanske?
Nej, jag har inte fallit så mycket för dem. Men däremot kommer jag att tänka på däremot att Boris Karloff och Dracula, nu tappar jag hans namn, Bela Lugosi, sades ju tycka om att umgås med varandra och ta en öl på en bar. Det hade ju varit en väldig syn att se då Boris Karloff och Dracula där. Och stötta på det. Men sen tänkte jag också på det här som vi var inne på då, att äventyrsfilmerna är ju någonting som slås igenom då. Vi har ju Tarzan som jag kommer ihåg att man såg som barn då, med där Johnny Weissmuller då, den femfaldiga guldmedaljören då, simmaren, simmade runt i vad man då tyckte var djupa djungler. Och när man har kollat på det i efterhand så ser man ju tyvärr då att det är ju vad säger man, det är ju studieinspelat totalt, där det kan växa igenom lite nu. Och det är ju också någonting, de här filmstudiosna, de byggde ju stora filmstudios, självklart för att det skulle gå snabbt och effektivt att göra filmerna, men också för att inte behöva skatta bort för mycket pengar ifrån vinsterna, så byggde man ju upp lokaler och kunde använda det dit då, va? Annars så kom det också mycket äventyrsfilmer då. Det var ju Errol Flynn då som slog igenom med Kapten Blod och Robin Hoods äventyr, Slaghöken och så vidare. Slaghöken har ju legat mig varmt om hjärtat sen barn, och jag tycker det fortfarande är tuffa fäktningsscener där. Väldigt snabb är han ju fötter. Sen har vi ju västernfilmerna då med John Wayne, där Diligensen drog igång det här, va, 1930 då, va, och Red River görs bland annat och så vidare.
Apropå, jag får hoppa tillbaka till Robin Hood. Jag såg faktiskt Adventures of Robin Hood. Det var en av dem som legat på min lista länge med Errol Flynn, och den såg jag. Och den har jag nog nästan mest imponerad över att den var så mycket bättre än jag trodde att den skulle vara. Det här är ju ett såhär tokcharmigt matinéäventyr, såhär färgglatt, härligt, i högt tempo för att vara, men det är 38 tempot, jag tycker det fan det håller idag, det är ett bra tempo. Fighting-scenen är snygga, fäktningsscenen är skitbra koreograferade. De har en scen där när mot slutet tror jag när de slåss och det är skuggorna som ska slåss, det ikoniska jävla scen. När jag ser den och skuggorna står och slåss, jag blir så glad, det är så briljant, så enkelt men helt jäkla fantastiskt. Och det här är ju ändå en sorts film som, originalet kom här, eller originalet, det här är ju baserat på fairy tales tänkte jag säga, gamla historier, men här är ju originalen, den stora Robin Hood-filmen, och sen gjorde ju Kevin Costner sin på 90-talet som blev en supersuccé, och sen har han fortsatt gjort Robin Hood efter det, kanske inte samma succéer, men det är ju ett original som håller än idag, och det var jävligt imponerande att se faktiskt en film av den kalibern med det tempot.
Ja, det är kul, och han är ju en starkt lysande stjärna eller Flynn där. En annan som slår igenom som rankas som den största stjärnan ifrån American, eller AFI då, American Film Industry, det är ju Humphrey Bogart, som slår först och börjar då som gangster, och sedan så får han ju chansen då att ta huvudroller. Och en film som jag verkligen kan rekommendera, det är ju The Treasure of Sierra Madre från slutet av 40-talet. Den, till skillnad från de andra, är ju inte inspelad i studio, utan istället inspelad då i Mexiko. Under, som, och Warner Bros där var det ju som gjorde den. Det drog ut på tiden som det brukar göra vid sådana här tillställningar, och han säger, så du då har sagt vid något tillfälle, hur går det med Humphrey Bogarts film här? Ja, de letar efter vatten. Vatten, hittar de inte vatten snart så kommer vi alla gå konkurs här. Men där har vi ju då om girighet, människans girighet och gulds påverkan på människan, när då Humphrey Bogart kommer ut i vildmarken och letar guld, och innan så är han ju en man då som säger att ja, men jag, kommer jag ut, skulle jag hitta guld så skulle jag bara ta så lite som jag behöver, och det spelar ingen roll, vi kan dela lika och så, men sen så börjar ju den här då rädslan för att någon ska ta hans guld utav de andra, vad säger man, guldletarna då, va.
Fina, fina Humphrey. Och då måste ju också nämna Casablanca, va, som fan, innan jag går vidare här, så jag var helt hundra när jag var mindre och såg den här filmen, att den måste vara inspelad i Casablanca i Marocko. Jag har aldrig fått så mycket Marocko-känsla i mitt liv, men då för bara några år sedan fick reda på att nej, det här är bara Studio LA, mannen. Det finns inte en Casablanca-scen här. Den utspelar sig ju liksom under andra världskriget 1942. Det är brinnande andra världskriget, vi är i Casablanca, och allt med den här filmen har ju liksom blivit kultstatus. Bara namnet klingar fint. Humphrey Bogarts stil med hatten, röken och alla de här citaten. Alltså, vi nämnde ju citatet från Borta med vinner, va? Men är det någon film som har många citat, så är det ju såklart Casablanca. Vi får ju ta några. Here's looking at you, kid, of love and longing. Och den här gillar jag väldigt mycket. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. We have always, nej, den här är ändå bättre. We'll always have Paris, den är klassik. Och såklart, Round Up The Usual Suspects, som då också användes såklart i The Usual Suspects från 95. Och det som gör den här filmen så himla bra också är ju att, alltså, den är så här fylld av, jag vet inte, bara mys. Alltså, Play It Again, Sam. Man vill liksom bara sitta inne på den här krogen och se Sam spela piano. Man har liksom aldrig varit så närvarande på en plats som när man kollar på Casablanca. Jag känner varje gång jag ser den i alla fall att jag är fan där. Jag får in det som Tarek Saleh sa, att nu har jag rest iväg i 2 timmar. Nu är jag verkligen i Casablanca. Men givetvis ser jag ju inte det. Jag är en jävla Studio LA. Men jag låter filmen lura mig att jag är där. Och många vill ju också säga att liksom Casablanca är en noirfilm. Så då tänkte jag måste grotta mig vidare i det här. Och då är det ju så här, va, att den främsta författaren inom noirhistoria, Eddie Mueller, han konstaterade att Casablanca är mycket. Den innehåller kärlek, intriger och den innehåller andra världskriget. Men är det noirfilm? Nej. Och jag såg då också att kommentatorsfältet på den här videon var avstängt på YouTube. Kan det ha blivit en sån jävla hetsig debatt då kring om det här är en noirfilm eller inte. Och i och med att noir-uttrycket inte användes förrän bra mycket senare för att liksom beskriva äldre filmer, så var det ju absolut ingen noir-film från något studiobolag eller så under den här tiden. Och en annan intressant grej med Casablanca är ju också att alla de här människorna som spelade nazister i den här filmen, det är ju judar som faktiskt har rymt från kriget i Europa under andra världskriget. Bara det är ju helt bizarrt.
Ja, det är tufft. Bogart var väl en av de, nästan den enda amerikanen där, och resten var ju från andra delar av världen. Jag håller med, det är ju, eller, för mig så är ju film noir, då ska det ju vara någon slags crime inblandat i det. Det här för mig är ju en film där det istället, vi har ju någonting större över oss, och det är ju det här med andra världskriget och då Laszlo, där var frihetshjälten som måste överleva och uppmuntras till varje pris, så att Humphrey och Ingrid Bergman då får stå tillbaka med sina känslor. Och jag tycker det är ett otroligt bra skådespeleri som jag förstår att man inte har försökt sig på någon nyinspelning. Jag vet att i början av 2000-talet så försökte Madonna få till en nyinspelning med Ashton Kutcher. Och det skrattade ju alla åt då. Har ni funderat på, ifall man skulle göra någon liknande film, vilka två skådisar skulle man sätta i de rollerna idag? Har ni funderat på det?
Tänk lite. Det är skitsvårt.
Ja, det är svårt. Och det kommer nu direkt.
Den är enkel.
Ja, det är Brad Pitt och Humphrey Bogart. Den är stenklar. Han gjorde det bra i Allied, och Brad har det gamla Hollywood-facet. Sen vad som är bruden blir lite svårare för mig. Kanske Natalie Portman, men jag vet inte.
Ja, det är ett bra förslag. För mig så ligger ju DiCaprio närmast, Leo och Kate Winslet. Då har man ju också den här meta-grejen, att man vet att de har varit ett kärlekspar innan. Precis som Humphrey och Ingrid Bergman ska ha varit här, att de har en historia, en historik när de träffas i Casablanca. Alternativt Hugh Jackman och Rebecca Ferguson, som jag tycker gjorde väldigt bra jobb i The Greatest Showman och i Reminiscence, även om inte den filmen var den bästa då kanske.
Jag tycker den är jävligt kul när man har tänkt så, för jag tycker det är skitsvårt att kasta om filmer. Det är jävligt kul tankemässigt, men jag får fan aldrig ihop. Det är så jävla svårt, men det är en rolig tanke. Du nämnde förut att Bela Lugosi och Boris Karloff var ute och tog en öl ihop. Så. De är ju superkända såklart. Du nämnde ju där. Dracula och Frankensteins monster spelade i Boris Karloff. Det var även Mumien, Wolfman, Fantomen på Operan och Creature from the Black Lagoon i några av de stora på den här tiden. Och det här är ju... Ja, Black Lagoon, då vinner 50-tal till och med, så det ska vi inte ens tänka på. Men det här är ju Universal Monsters, blev ju ändå detta, och det är någonting som är stort och intressant än idag. Precis som menar Robin Hood, det försöker de göra nyinspelningar, och de här filmerna har gjort nyinspelningar, olika tolkningar av, senast med den katastrofala Mumien med Tom Cruise. Det är väl det enda den senaste åren han har gjort som är katastrofalt, och den här...
Han var bra, filmen var dålig.
Vad sa du?
Han var bra, men filmen var dålig.
Tom Cruise är ju faktiskt så gott som alltid bra, faktiskt får jag väl säga. Men filmen var ju total katastrof, så det här Dark Universe, det lade de ner väldigt snabbt, och det blir nog ingenting mer utav det. Men Universal Monsters, Peter?
Ja, men jag har hört att det kommer fler filmer faktiskt. De ändrade om, för då skulle ju bland annat Johnny Depp vara med, och Russell Crowe skulle ju spela också då Dr. Jekyll och så. Det skrotade man ju. Men jag tycker att de tog en intressant take på det istället när de gjorde Invisible Man och tog det ur hennes synvinkel. Den blev lite som Julia Roberts gamla, vad heter den då? Film där hon är förföljd av sin man.
Sova med fienden,
en riktigt fin klassiker. Den här nyinspelningen blev lite likadant, det här att hon blir förföljd av The Invisible Man.
Sen har du ju faktiskt gjort nyinspelningar på filmer ifrån Universal Monsters inspirerade som faktiskt blev succéer. Det får vi ändå säga att Mumien blev. Brendan Fraser hade ju en kort period när han var the shit, och gjorde ju ettan, tvåan och det blev, eller trean också, så blev det väl en Scorpion King eller två till och med. Två Scorpion Kings, herregud, det kanske var lite för mycket. Ettan, tvåan, Mumin var ju faktiskt alla för underhållande matinéfilmer, får jag säga så. Men det finns ju fler filmer att göra nyinspelningar på.
Ja, just det. Det är ju planerat med Wolfman med Ryan Gosling, och Nicolas Cage ska ju spela Dracula, har man ju tänkt sig framöver. Och där kommer nog, det blir minnesvärt att se honom som Dracula, hoppas jag på.
Gjordes det inte nyss en Wolfman med han, vad heter han?
Benicio del Toro.
Benicio del Toro, ja. Jag har inte sett den faktiskt. Är det någon som har sett det? Ingen. Jo, du har sett den.
Det är inte bra. Det är trött och jättetråkigt. Men det som är intressant med Nicolas Cage, han har ju ändå varit ish-vampyr innan i den klassiska filmen Vampire's Kiss, en riktig raritet på DVD, där han spelar ur fullständigt. Och det är nästan alla memes på roliga ansiktsface från Nicolas Cage kommer från just den filmen Vampire's Kiss.
Härligt, spelar ut fullständigt. Det har jag aldrig hand förut när det gäller Nicolas Cage i alla fall.
När det gäller film noir som ju föds under den här tiden, så finns det ju några måste-filmer. Och den som man, filmnoirernas film noir är ju Double Indemnity, Kvinna utan samvete från 44. Där det är den här försäkrings, eller en man som jobbar med att sälja försäkringar som kommer till en äkta fru, en äkta hemmafru. Och som han ju då blir intresserad utav och börjar inse då att hon har planer på att mörda sin man och då ta sig en försäkring innan detta. Och först blir han ju chockad, men han kan inte släppa den här idén över att jag är smartare än försäkringsbolaget. Jag kommer att kunna lura dem. Jag hjälper till och gör det här lurendrejeriet. Men såklart så blir det svettigt för honom när man börjar nysta i det mer och mer. Den Laura och Gilda är ju tre stycken då film noir som jag verkligen kan rekommendera, som man måste se.
Bra jävla förslag. Double Indemnity måste ses. Det är inget snack om saken. Då får jag ju ta mig an den filmen som faktiskt anses vara världens bästa film enligt filmkritiker. Enligt riktiga hårdinbitna filmnördar så finns det ingen renare film. Det finns ingen mer perfekt skriven film. Det finns ingen viktigare film. Det har till och med gjorts en film om hur filmen gjordes och om hur filmen skrevs med Gary Oldman, som släpptes nyligen på Netflix. Och jag pratar om Citizen Kane. Jag tycker inte det är världens bästa film. Jag tycker den är skitbra. Jag tycker den är jättevälskriven. Och jag tycker den är väldigt intressant. Den börjar ju med att den här mediamogulen Charles Foster Kane ligger på sin dödsbädd i sitt megapalats i det här området som kallas Xanadu. Och där han ligger, och det enda han säger är Rosebud, Rosebud. Och den här journalisten då som vi följer ska ta reda på varför i helvete säger han Rosebud, vad innebär det? Så han försöker liksom hitta vänner och ovänner och ta reda på vem den här mogulen egentligen var och liksom försöker förstå sig på honom. Och den här filmen blev en jätteflopp när den släpptes 42. Det var ingen som ville veta av den. Den fick hela 8 eller 9 Oscarsnomineringar. Varje gång en Oscarsnominering ropades upp på Oscarsgalan så buades det friskt in i salongen. Ingen ville bry sig om den här filmen. Men sen fick väl någonstans alla människor sitt sunda nuft tillbaka under 50-talet och började uppskatta den här mer och mer, och sakta men säkert så har den då någonstans blivit känd som kanske världens bästa film. Och då måste jag bara ställa en fråga till er grabbar här. Hur många gånger har det hänt er att ni ser en film och tänker, ja men det här är bra, men så ser ni den igen. Fan, den är riktigt bra, ser ni den igen. Det är en av de bästa filmerna jag har sett. Jag har några sådana filmer. Jag tyckte Blade Runner var jättebra, men för varje gång jag ser den anser jag bara att den blir bättre och bättre och bättre. Samma med Eyes Wide Shut. Jag tyckte den var bra första gången jag ser den, men varje gång jag ser den är helt förälst i den filmen nu. Och även Hunter S. Thompsons Fear and Loathing i Las Vegas. Jag är helt besatt av den också nu. Har ni sådana moment som bara, boom, det här är ju helt sanslöst bra?
Inte på det sättet, och inte den sortens stora filmer. Jag har ju med så här små filmer. Jag älskar ju Kevin Smith, jag älskar Clerks. När jag såg Clerks 2 hade jag en sån feeling. Mm-hmm. Första gången såg jag den och bara, det här var bra. Sen när man ser om den och vet vad man ger sig in på, så blir jag så här, fan, det här är så jävla bra. Och sen blir den bättre för varje gång. För jag älskar dialogfilm, och när man kommer in i dialogerna och kemin mellan alla. Jag hade väl liknande feeling på High Fidelity, som är en av mina favoritfilmer. Men Clerks 2 tror jag det är den jag kommer ihåg att det var bra första gången. Jag var nöjd, så jag kände att fan, bra uppföljare, såg om den. Det här är jävligt bra. Och sen växte det verkligen bara så. Men jag vet inte, några storfilmer som jag haft den feelingen på så.
Alltså jag älskar ju att se om filmer, men jag är lite så med de filmerna som jag tycker är väldigt bra, att jag drar på att se om dem för att jag vill ha kvar dem i minnet som väldigt bra. Så här. Det låter kanske jätteskumt där. Men det, en sak om det också, det är ju det här med Citizen Kane som jag tror är problemet med den. Det är ju det att filmkritiker hyllar den som, det här är världens bästa film. och så går man in och så ska man se den med den premissen. Det är ju inte lätt att leva upp till det, vilken film den hade varit. Så ska man se den, så ska man nog inte gå in på det, för jag tycker lite som Florian här, den hör inte bland de bästa. Den var väldigt nyskapande ju, med kameravinklar och berättarteknik och allt sånt där, men det finns filmer som är gjorda tidigare som är bättre och definitivt senare. Det förstörde ju trots allt då Orson Welles karriär totalt då, va? Och precis som Florian var inne, det är ju främst i efterhand då som den har tagits fram som en av de bästa filmerna som har gjorts, och då var han ju redan försöpen och tyvärr då hade slängt bort sin karriär och som helst och inte fått göra några fler filmer i stort sett då, va?
Sen har vi ju den här superklassiska filmen som jag såg också den väldigt nyligen för första gången i mitt liv. Av någon anledning har jag inte tagit tag i den. Jag köpte den nog på DVD på Tresta Musik för kanske 12 år sedan. Och nu var det äntligen dags. Och det är Livet är underbart med James Stewart. Och Donna Reed heter hon, va? Och det här är alltså debattfilmen nummer ett kanske när det kommer till världens bästa julfilm. Mm. I Sverige är det inget snack om saken. Det är tomten och far till alla barnen. Men tar vi oss utanför gränserna, då är det en jämn fight mellan Die Hard och Livet är underbart. Två väldigt olika filmer. Men den här Livet är underbart handlar om en väldigt enkel man egentligen som bara vill göra allting gott, men som gång på gång får möjligheter att egentligen bli rikare ekonomiskt sett. Men det han ofta missar i hela filmen är att han är väldigt rik i livet. Han har en fantastisk fru, han har bra barn, han har bra jobb, han mår bra. Men han tar kanske de grejerna för givet. Och det finns en väldigt intressant tanke bakom den här filmen. Och nu är jag kanske naiv här, men i mitt huvud så tänker jag kanske att alla inte har sett Livet underbart. Och jag tycker att den här filmen bör ses utan att spoilas. Jag vet att det är 70 år på nacken, vi har en 5-årsregel här i podden. Men ändå, se Livet underbart från 46. Alltså det är en av världens vackraste filmer. Och även om man idag, liksom, jag såg det som kanske var 32 år. Man får fan en tår, och inte för att det är så hemskt kanske snarare, utan bara för att det är så himla vackert och för att James Stewart kanske har världens bästa filmröst alltså. Han har ett språk, ett kroppsspråk, och han har ett sätt att röra sig på och vara på. Trots att han egentligen är en helt vanlig snubbe, så är James Stewart en sån otroligt karismatisk skådis. Och hon, Donna Reed då, som spelar hans fru, alltså hon är så himla varm, så det, ibland känner man så här, hade man, ja nu älskar jag Anna va, men hade man varit singel, då hade man velat hoppa in i tvn och vara en 40-talsman som bodde där med 4 barn i någon liten mysig håla i USA. Den här filmen har verkligen allting, tycker jag. Den är så otroligt vacker. Se Livet underbart. Och har ni sett den?
Ja, jag älskar den. Jag är snål med poängen i vanliga fall, men det är 8 av 10. Och vi är ju tillbaka lite, eller dels vill jag kommentera det som du säger med James Stewart eller Jimmy Stewarts skådespelarinsatser. De är stora. Han var ju med och stred i andra världskriget, och man kan se ibland påverkan utav att han tar fram det här. Både den här och senare då i Vertigo, som han spelar otroligt bra i också då, att han gör en bra skådespelarinsats. Och sen så vill jag sluta tillbaka också på det som du pratade om då, att det är ju lite samma moralkaka som Trollkarlen från Oz då, att man ska se att hembygden är det bästa, att man har allting framför sig redan hemma och vara nöjd med det då, va? Som Kansas är då i Trollkarlen från Oz då, va? Att man ska inte önska sig bort då, va? Det är ju moralkakan i båda de här egentligen.
Ni ska få en sista fråga. Jag tänker att det är ju säkert många som inte har varit och sett en enda film ifrån den här perioden. Om man ska se en film ifrån Hollywoods guldålder, och jag tänker att en film som är lätt, som går att uppskatta idag ändå, inte kanske då som, jag menar, Citizen Kane, världens bästa film, kritikerna tycker det, de filmkunniga tycker det, men den som inte är den här tokfilmkunniga, utan den som fan jag vill se ett historiskt dokument från den här tiden. Hur var filmen på den här tiden, och en bra film som underhåller mig ikväll?
Jag tycker man får gå först till sig själv vad man har för intressen. Gillar du Downton Abbey, den här stela överklassen, då bör man se Rebecca som har den här suggestiva känslan hela tiden då, utav att det är någonting som inte står riktigt rätt på det här stället. Gillar man mer då en romantisk mer drama så är det ju Casablanca som man bör se. Är det crime som man gillar så är det ju Double Indemnity. Och är det då med det här psykologiska så är det ju såklart nu tappar jag, The Treasure of Sierra Madre, där det är då utvecklingen hos karaktärerna där. Och där får man ju också då Humphrey Bogart.
Ja, jättebra. Och jag lägger på, man måste se Livet underbart, man måste se Bortom en vinden, man måste se Trollklart från Oz. Och jag tycker faktiskt man bör se King Kong också. Alltså, det här är viktiga delar av filmhistoria. Och ta er tiden, lägg undan mobilfan, sätt er där och njut av 2-3 timmar. Det är 2-3 timmar folk brukar säga, men de kanske aldrig får tillbaks. Nej, tvärtom. Du får så mycket mer av att se dem. Din hjärna expanderar och det behöver du.
Ja, det är så härligt att du nämner just det. Lägg bort telefonen och fokusera. De här timmarna som ni blir av, men ni blir inte av med dem. Ni blir rikare. Jag är jätteglad att jag gick tillbaka och tittade på några av de här filmerna. Alltså man fick gärna upp ögonen för den här perioden och blev imponerad över en period som faktiskt har levererat en jävla massa filmer som håller bra än idag. Det blir en fortsättning på detta på något sätt såklart. Vi har varit inne på filmens födelse. Nu har vi petat på den första tiden utav Hollywoods guldålder. Vi kommer peta in på mer. Och jag ser mest fram emot nästa period faktiskt. Jag ser fram emot att lära mig om någonting som har nämnts väldigt mycket idag. Någonting som jag knappt har sett alls, och det är Hitchcock-filmerna. Så att jag vet, visst, det finns ju några från den här perioden, men även nästa period, det ska bli mitt lilla, jag ska komma in som en newbie och kolla på Hitchcock.
Hitchcocks bästa är ju på 50-talet, tycker jag personligen, så där började det roliga hända.
Håller med, absolut. Man kan ju säga så här, 30-talet, där börjar de här klassikerna komma som påverkar sedan filmerna på 40-talet, och 40-talet har ju påverkat 50-talet och allting som kommer därefter. Men 40- och 50-talsfilmer, det är ju de bästa filmerna tycker jag. Och här har vi ju regissörer då, precis som ni är inne på då, som börjar komma fram då. Hitchcock, och sen så vidare då på 60-talet så kommer ju Roman Polanski och Stanley Kubrick. Och vi får ju mastodontfilmer då, va? Spartacus och Ben Hur och alla de här som kommer då, va? Det finns mycket gött att gotta ner sig i från 50- och 60-talet framöver.
Snyggt summerat, och hörni, ett stort tack för idag. Det har varit jäkligt trevligt att snacka Hollywoods första guldålder. Jag heter Magnus Örensen.
Flamma!
Tack och hej, Peter Tiger.
Vi hörs nästa vecka. Ha det gott!